السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا زدنا علما. Det här är lektion 2 från tafsir surat Yusuf. Och idag kommer vi inshallah gå igenom den otroliga prövningen som Yusuf fick genomgå då kvinnan i Egypten försökte att förföra honom, men han stod emot och valde fängelset framför att begå otukt. Och vi börjar med att lyssna på dagens verser. Förlita Fadal.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
طيب الله سبحانه وتعالى نمنا هار إباش شجئت وقال الذي اشتراه من مصر لامرته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهان فن إجبتن som köpt honom sa till sin fru: gör det bekvämt för honom i vårt hem. Det kan vara så att han är till nytta för oss, eller så adopterar vi honom som en son. Och på detta sätt gav vi Josef en fast plats på jorden, så att han kunde få förståelse i ta'wil al-ahadith, i att tolka drömmar. Och Allah har full makt och kontroll över allt som händer, men de flesta av människor har ingen aning. När den här karavanen som plockat upp Josef från brunnen och köpt honom från hans bröder nådde till Egypten, så sålde de sedan Josef på marknaden i Masr. Och där köpte en mäktig man Josef alaihi salatu wasalam. Och många i tafsir nämner att den här mannen, han var handelsminister i Egypten. Han var väldigt mäktig, eller aziz. Och hans fru hade också då väldigt hög position. Sägs också att hon var släkt med konungen. Wallahu alam. I alla fall den här mannen som köpte Josef förundrades över honom och köpte honom. Och han sa till sin fru som råd att ta väl hand om den här pojken. Gör det bekvämt för honom i vårat hem. Kanske han kan vara till nytta för oss, alltså som slavpojke. Eller vi kanske kan ta honom till son. Och han nämner Saadi att de kanske inte hade något barn. Så vi kunde då adoptera honom och ta honom till slavpojke. Och Allah Azza wa Jalla säger här: وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ. Och på så vis, yani, gjorde vi det bekvämt för Josef i landet, yani, i Egypten. Yani, vi tog väl hand om honom. Och det här var det första steget i att upphöja Josef alaihi salatu wasalam. Yani, Allah Azza wa Jalla gav honom, eller satte honom i ett tryggt hem. För vissa slavar kan ju hamna eller på ett ställe som är jättejobbigt. Men Allah Azza wa Jalla stoppade honom i ett tryggt hem där han blev ärad. Han fick mat och fina kläder och behandlades med respekt. Varför? لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ. För att lära honom förståelsen av drömmar. Ja, han fick det bekvämt och ulema säger att han hade inte mycket att göra. Han hade mycket fritid så han fokuserade på kunskap och kunskapen i att tyda drömmar. Så Allah Azza wa Jal gav honom denna trygghet för att lära honom drömtydning. Wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nas la ya'lamun. Allah Azza wa Jal har full makt och kontroll över allt som sker och händer, men de flesta människor har ingen aning. Allahu ghalib. Vad betyder ghalib? Galib betyder någon som övervinner. Alltså någon som vinner. Någon som inte går att ta makten över. Allah han är galib i det han bestämmer. Ingen kan ifrågasätta det som Allah azza wa jalla har bestämt och det som Allah låter ske. Ingen kan motsätta sig Allah och hindra det som Allah vill. Men de flesta av människor har ingen vishet. Yani, de flesta av människor har ingen vishet eller förstår sig inte på varför Allah azza wa jalla gör saker och ting. Och sen säger Allah, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. När Josef blev vuxen så gav vi honom visdom och kunskap, eller profetskapet. Och på så sätt belönar vi al-muhsinin, de som gör det bästa. När Josef a.s. blev mogen, بَلَغَ أَشُدَّهُ, ja, när han blev mogen att bära den tunga bördan av att vara profet. Det är ingenting lätt att vara profet. Eller hur? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah säger till profeten Muhammed alayhi afdalu salatu wassalam, vi ska uppenbara för dig ett tungt ord. En kunskap är någonting stort, någonting mäktigt. Så när Josef blev vuxen så gav vi honom visdom och kunskap. Yani, vad menas med vuxen? Vissa ulema sa här i tafsir 18 år. Vissa nämnde runt 25. Vissa sa 33. Och andra sa 40. Och det verkar vara det som Ibn Kathir lutar åt. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i en annan vers. Hatta idha balaga ashudda wa balaga arba'ina sana. Och när människan vid det 40:e levnadsåret når sin fulla mognad. Taib. Då Allah pratar om människans stadie. Så i den här versen nämndes hatta idha balaga ashudda. Yani samma ord som nämns här, wa lamma balaga ashudda. Så att den här versen förklarar den versen. Och det förklaras också av hadithen där profeten alaihissalam blev profet i 40 års ålder. Varför? För de säger att när man är 40 då är en sinnen yani fullt mogna och man är mer stabil och lugn och sansad som människa. I 40 års åldern, i den åldern när människan blir som yani fullt mogen. Vad hände då när han hade nått mognad? Då gav vi honom hukmen wa ilmen. Hukmen betyder här profetskapet. Vi gjorde honom till profet. Och vi gjorde honom lärd. Vi gav honom kunskap. Wa kadhalika najzil muhsinin. Och på så vis belönar vi al-muhsinin. På så vis belönar vi al-muhsinin. De som gör det bästa. Yani, Sa'di säger i tafsir, de som dyrkar skaparen på det bästa sättet och uppriktigaste sättet och genom att gynna folk. Det här är al-muhsin. Den som dyrkar Allah som att han ser Allah och han vet att Allah ser honom. Han dyrkar Allah med uppriktighet på bästa sätt och han gynnar folk. Vad är belöningen? Allah azza wa jalla kommer ge honom hukmen wa ilmen. Och han säger det här versen är generell. Alla muhsinin kommer att få kunskap och vishet i det här livet. Alla belönar de som gör det bästa med gott i detta liv också. Och sen säger Allah i nästa vers: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Och hon, i vars hus han var, försökte förföra honom. Och hon stängde dörrarna och sa, du, kom hit, hejtalak. Och då så sa han, jag söker skydd hos Allah. Säkerligen så är han, Aziz, min mästare. Han har gjort mitt liv mycket bekvämt. Och säkerligen så kommer onda människor aldrig att få framgång. Och sen säger Allah, och säkerligen så åtrodde hon honom och han skulle ha fallit för hennes åtrå om han inte hade sett sin herres tecken. Och så var det. Vi vände honom bort från ondskan och al-fahsha, alltså zina. Säkerligen så är han en av våra utvalda tjänare. Och de tävlade, han sprang från henne mot dörren och hon rev sönder hans skjorta bakifrån. Och de båda mötte hennes man vid dörren. Och då så sa hon, vad är straffet för den som vill göra en ond sak mot din fru? Förutom att han fängslas eller får ett hårt straff. Och då så sa Josef, det var hon som försökte förföra mig. Och ett vittne som jobbade i huset sa, om hans skjorta är riven framifrån så är det hon som talar sanning och han ljuger. Men om hans skjorta är sönderriven bakifrån så är det hon som ljuger och han talar sanning. Och när mannen såg att skjortan var riven bakifrån så sa han, Josef, a'rid an hada. Josef, bry dig inte om detta. Och du kvinna, be om förlåtelse för din synd. Sannoliken så var du en av syndarna. I de här verserna så nämner Allah Azza wa Jal vad som hände när Josef blivit mogen. Han nämner inte åren som var tills det att Josef blev mogen. Ingenting som hände där. Utan den här händelsen. Och den här händelsen som Sa'di säger var större och svårare för Josef än prövningen med hans bröder. Prövningen med kvinnan här var en större prövning än prövningen med hans bröder. Och belöningen är större. Kvinnan försökte att bedra honom, att förföra honom, att göra zina. Men Josef a.s. nekade och försökte fly från henne. Vi kommer att förklara vers efter vers, inshallah och ta'ala. Men Sa'di säger att den här prövningen var större för Josef än prövningen med hans bröder. Och tålamodet här var ett större tålamod än tålamodet som han hade med sina bröder. Att de kastade honom i brunnen och sålde honom. Kaif, hur kan prövningen vara större? Jo, han säger Sa'di att det finns två sorters prövningar. Eller två sorters sabr, tålamod. Frivilligt tålamod och ofrivilligt tålamod. Eller ijbari och ikhtiari. Det är tålamodet som man måste ha och det är tålamodet som man själv väljer att ha. Vilket tålamod är störst, tror ni? Eller ijbari, säger du? Någon annan som säger något annat? Eller ikhtiari, det som man väljer själv. Nam, ahsant. Det tålamodet är större. Varför? Sabr eller ijbari, det tålamodet man måste ha, det har du inget val. Josef a.s. blev såld av sina bröder. Han hade inget val. Det var inte han som bestämde någonting alls. Han kunde inte bara gå tillbaka hem. Förstår ni? Så han var tvungen att ha tålamod. Samma sak som Sa'di säger när man blir sjuk. Du får influensan. Du måste ha sabr. Har du något val? Vad har du annars för val än att inte ha sabr? Så det här sabr ijbari. Har man sabr, det är mashallah, det är bra, du får belöning. Men sabr al-ikhtiyari, att själv välja att stå emot frestelser och synder och problem i livet, det här finns det större belöning i. För du har själv valt. Och du kan själv släppa när du vill. Förstår ni? Så där är belöningen större. Så Josef a.s. genomgick här en av de största av prövningar i sitt liv. Och här nämns ju också i tafsir hadithen om de sju som Allah Azza wa Jal kommer att skugga under sin skugga på domedagen när det inte finns någon annan skugga. Domedagen kommer solen nära och folk är törstiga. Det finns ingenstans att fly. Men vissa människor kommer att äras genom att få Allahs skugga på domedagen. Och i denna hadith nämndes sju kategorier av människor. Vilka är de? En rättvis ledare. En person som minns Allah i hemlighet, ensam, och hans ögon fylls med tårar. Mannen som älskar moskén, hans hjärta är fäst vid moskén. Och två muslimer som älskar varandra för Allahs skull. De träffas för Allah och de lämnar varandra för Allahs skull. Personen som ger sadaqa, han skänker pengar till behövande. Så pass och så mycket att hans vänsterhand inte vet hur mycket högerhanden har gett. Han bara ger. Och ungdomen som växer upp i lydnad av Allah. Det är också en av personerna. Och sist, en man som lockas av en vacker kvinna. Alltså till zina. Men han tackar nej. Han ser in i akhafullah. Jag fruktar Allah. Den här mannen får också Allahs skugga på domedagen. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Nej. Så vad hände? Den här kvinnan som var i huset, som då var gift med den här mäktiga mannen, försökte förföra Josef alaihi salam. Hon klädde upp sig vackert. Hon var vacker, hon var en kvinna av status. Hon stängde dörrarna. Inte dörren, dörrarna i plural. Och sa, hej Talak, kom hit. Jenny, låt oss göra zina. Och Josef alaihi salam, han sa direkt, ma'ad Allah. Jag söker skydd hos Allah. Och sen så sa Josef, innahu rabbi ahsana mathwa. Min herre, eller Aziz, alltså min mästare, han som äger mig, han har gjort mitt liv mycket bekvämt. Som han sa till sin fru, mästaren. Han sa, ge honom ett bekvämt plats i hemmet. Så Josef alaihissalam, först och främst, fruktade Allah azza wa jall. Och sa nej på grund av Allah. Men han mindes också här, hans mästare. Att det skulle vara så otroligt fel att göra zina med hans fru. Då han har gjort så mycket gott mot mig. Och så sa Josef alaihissalam, innahu la yuflihu dhalimun. Att de människor som begår zulm kommer aldrig att få framgång. Här nämner Ibn al-Qayyim i tafsir, och den här boken, mashallah, är från de bästa böcker som finns, som jag har läst. Det är tafsir Ibn al-Qayyim, Bada'u tafsir. Han nämner här en väldigt fin fayda om just det här med Josefs tålamod, alayhi salatu wasalam. När man hör versen, man tänker att okej, han sa nej till henne och alla, sen är det slut. Men det var inte så enkelt. För Ibn al-Qayyim nämner här att Josef alayhi salatu wasalam prövades med tålamod. Ett tålamod som man endast kan få av Allah subhanahu wa ta'ala. För han säger att synder, det finns två saker som gör att folk faller in i synder. Eller två aspekter man måste kolla på. Det som lockar personen till synden, det är första aspekten. Okej? Okay? Och sen hinder, som hindrar människor från att synda. Beroende på dessa två, stark och svaghet, gör att personen syndar. Beroende på hur starka och svaga dessa två är, kommer att avgöra om personen kanske syndar eller inte. Ibland, det finns lockelser, eller vad kan man säga, saker som orsakar frestelser. Ju starkare frestelser och ju mera frestelser, ju lättare blir det för folk att synda. Och ju mera hinder framför synden, ju svårare blir det för folk att synda. Så han kommer nämna här 13 stycken lockelser som Josef hade med den här kvinnan. 13 stycken. Och hinder, fanns typ inget hinder. Han kommer nämna också, bland de här 13, det fanns inget hinder. Dörrarna var låsta och det fanns inget som helst hinder. Förstår ni? Så tänk på det här att ibland när folk syndar så finns det lockelserna kan vara större för vissa människor än andra, eller hur? Som kommer nämnas här. Så, vad är den första? Den första lockelsen till synden som Josef hade tålamod med, det var den naturliga manligheten. Att män generellt dras åt kvinnor. Och han säger här att en man kan ha starkare frestelse till en kvinna än en törstig person har till vatten. En hungrig person har till mat. Han säger att en hungrig och en törstig person kan avstå från mat och dryck. Men många kan inte avstå från kvinnor. Hänger ni med? Och så säger Ibn Qayyim en annan viktig sak här. Han säger, وَهَذَا لَا يُذَمْ إِذَا صَادَفَ حَلَالًا. Men den här egenskapen att män älskar kvinnor är ingenting som man ska klandra mannen för om han använder den på ett tillåtet sätt. Den här lusten som män har för kvinnor som finns i männen. زُيِّلَ لِنَّاسْ حُبُّ شَهَوَاتْ مِنَ النِّسَاء. Det första alla nämner. Att män älskar kvinnor. Profeten sa, han sa att jag har inte lämnat någon fitna, någon prövning efter mig som är större för männen än kvinnor. Så kvinnor är den största prövningen för män. Ittaqu dunya wa ittaqu nisa. Akta er för dunya, akta er för kvinnor. Den första fitnan för Ben Israel, det var kvinnor. Det är så många hadither. Så män generellt dras åt kvinnor. Men det här är ingen synd att attraheras av kvinnor. Det är inget fel med det. Utan det är snarare en god egenskap. Manlighet. Men så länge du använder det på ett halal sätt. Att ha shahwa och dras åt kvinnor, det är bra. Så länge du använder det på ett tillåtet sätt. Men om du använder det på ett förbjudet sätt, då blir det negativt. Vad sa profeten a.s.? Hubbiba ilayya min dunyakum, eller kama qal. Han sa, jag älskar från den här världen kvinnor, parfym, och jag njuter av att be. Han tyckte om kvinnor, inget fel med det. Han tyckte om parfym och han njöt av att be. Men på ett tillåtet sätt. Det här var den första frestelsen som Josef hade tålamod med. Den naturliga shahwan som finns i män. Två, att Josef a.s. var ung. Och unga människor har starkare lust än äldre människor. Tre, att Josef a.s. var azab. Han var inte gift. Han hade varken fru eller slavinna som han kunde ha umgänge med. Så hans shahwa var, yani han hade ingen kvinna att göra sig av med sin shahwa med. Fyra, han var i ett främmande land. Personen som är i sitt hemland kanske kan gifta sig eller på något sätt. Yani han kan gifta sig och behöver inte falla in i haram. Men han var främmande. Vilket också var en frestelse. Fem, kvinnan var dhatu mansab wa jamal. Det var inte vilken kvinna som helst, utan det var en kvinna som var otroligt vacker och inflytelserik. Med mycket status. Den här kvinnan var otroligt mäktig och otroligt vacker. Och Ibn Taymiyyah säger, han lägger till här, Ibn Taymiyyah i hans tafsir, att om Josef hade gett gehör till hennes kall till Zina, så hade hon säkert gett honom pengar och makt. Hon hade hjälpt honom. Och gett honom världsliga saker. Det är också en annan frestelse kan man säga. Den sjätte frestelsen som han hade tålamod med, det var att det var kvinnan som kallade honom till zina. Det var hon som uppmuntrade honom till att göra zina och erbjöd sig själv. Och han säger här Ibn al-Qayyim att många män, de får avsmak från att ha sex med en kvinna som inte vill ha umgänge. Hon vill inte. Hon erbjuder sig inte. Och många män vill inte fråga. De vill inte säga, ska vi gå till sängen eller någonting sånt. Så att det här är någonting som kan sänka en mans shahwa. Men när kvinnan kommer och erbjuder, då blir det dubbel. Ja? Så det här är också en sak. Josef gjorde ingenting. Han behövde inte sänka sig själv och fråga henne, utan hon sänkte sig själv och frågade honom. Taib. Ja. Och den sjunde ungefär likadan, att det var hon som offrade allting, stängde dörren och klädde upp sig och förnedrade sig på det här sättet. Och Josef a.s. var den som avstod. Den åttonde orsaken var att han var i hennes hem. Under hennes makt. Hon bestämde över honom. Och han fruktade att om han inte lyder henne så skulle hon kunna straffa honom. Så det fanns både det här, att om han gjorde det så kunde han få någonting bra, och om han inte gjorde det så kunde han straffas. Båda två. Nio, han behövde inte heller frukta att hon skulle gå och klandra honom, för det var hon som erbjöd. Och ingen skulle behöva klandra honom, för det kom från henne. Tio, Josef a.s. var i folks ögon hennes slav. Så han skulle aldrig misstänkas. En slav är som en familjemedlem. Han går in och ut i huset som han vill. Utan att väcka misstänkare. Eller hur? Till skillnad från om en främmande man skulle komma in i huset. Då skulle folk tänka, vem är han? Vad vill hon av honom? Och så vidare. Men här, det här fanns inte heller. Och det här är också en sak som nämns här i tafsir. Faran av al-khalwa. Faran av att en man är ensam med en främmande kvinna. I ett stängt rum, i ett stängt hus. Och det här är haram i islam. Och därför så sa profeten alaihissalam att om en man är ensam med en främmande kvinna så är shaitan den tredje. Så det är inte tillåtet. Vare sig skola, arbetsplats eller hem. Att vara ensam med en kvinna som man inte är mahram för. Tayyib. Den elfte orsaken är att kvinnan, som vi kommer nämna senare, sökte hjälp av andra människor för att få det hon ville ha. Han sa nej. Och sen kommer vi komma till berättelsen när kvinnorna samlades. De uppmuntrade också honom och avskräckte och skrämde också honom. Så hon sökte också hjälp av andra människor. Men han sa ändå nej. 12. Hon hotade honom med fängelse, som kommer nämna sig. Hon hotade honom med fängelse och förnedring om han inte lyder. Och det här är en slags tvång. Men Josef alaihissalam valde istället fängelset. Och den sista orsaken är att kvinnans man inte hade någon rira. Han hade ingen svartsjuka i kroppen, som vi kommer att nämna. Så han typ skulle inte ens bry sig om Josef var med henne. Han skulle se mellan fingrarna. Så alla de här orsakerna tillsammans fanns. Men Josef alaihissalam sa ändå nej. Och sen säger Josef alaihissalam här, när han tackar nej till kvinnan, så säger han innahu la yuflihu zalimun, att de orättvisa kommer aldrig att få framgång. Eller också subhanallah, hur många vi hör de här verserna men vi tänker inte på de här små meningarna innahu la yuflihu zalimun. Josef alaihissalam, han nådde i slutet på den här suran al-falah, framgång och den här höga statusen som han hade sett i drömmen. Om han hade lyssnat på kvinnan, hashalillah, vilket han aldrig skulle göra, då skulle han aldrig nå den höga statusen han fick i slutet på drömmen. Eller hur? Eller i slutet på berättelsen. För hela de här, det som kommer nämnas, alla dessa faser han fick genomgå, att han tackade nej och han prövades och han kastades i fängelse orättvist, han valde fängelset. När det här kommer fram till kungen senare, att den här mannen kan tolka drömmar och han vill inte ens komma ut från fängelset tills han är, befriad från dessa anklagelser. Och sen kvinnorna erkänner och kungen förstår vilken nobel person det här är. Du ska vara nära till mig. Välj vilken position du vill i samhället. Förstår ni? Det här skulle han aldrig uppnå om han hade fallit för kvinnan. Så innahu la yuflihu zalimun. Personen som gör zulm kommer inte nå framgång. Och det här är en jätteviktig sak, att vill man nå status i islam, vill man vara nära till Allah subhanahu wa ta'ala, så ska man inte begå zulm. Man ska inte förtrycka zulm. Och zulm är av tre olika kategorier som vi har nämnt i hadith. Vad är det? Hadith Abi Dharr i Arba'in Nawawi. Då Allah azza wa jalla säger att han har förtryckt, han har förbjudit ett förtryck, zulm, för sig själv och för oss, att vi ska förtrycka varandra. Vi får inte förtrycka oss själva. Hur förtrycker man sig själv? Genom att synda. Man får inte förtrycka andra människor. Deras blod, deras heder, deras pengar. Haram. Och man får inte heller göra zulm mot Allah azza wa jall. Och zulm mot Allah är att synda och att göra kyrk. Inna kyrka la zulmun adim. Så den som begår zulm kommer inte nå framgång. Men den som lider Allah azza wa jall och håller sig borta från zulm kommer att nå framgång. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Och säkerligen så åtrodde hon honom. Hon hade alltså lust för honom. Och han skulle ha fallit för hennes åtrå om han inte sett sin herres tecken. Och så var det. Vi vände honom bort från ondska och al-fahsha. Och säkerligen så var han en av våra uppriktiga tjänare. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att kvinnan hade lust och åtrå för honom. Och han hade också känslor. Men om han inte sett sin herres tecken, så skulle han in fallit in i synden. Men Allah subhanahu wa ta'ala skyddade honom. Josef alayhi salatu wasalam begick ingen synd här. Och elhem betyder här typ yani viljan och lusten, avsikten. Taib. Allah nämner att hon hade lust och han hade lust. Men här säger Ibn Taymiyyah att Imam Ahmed nämner att det finns två sorters lust eller två sorters avsikter. Hem el-khatarat och hem el-israr. Hem en avsikt och en lust som du bara kommer på tanken. Åh, vilken snygg tjej, men stopp för Allah. Okej? Okay? Det här får du ingen synd för. Det här får du belöning för som har lämnat sig i hadithen. Taib. Du lämnar den direkt. Hem el-israr. Är ni lusten av att vilja göra någonting? Man är fast beslutsam på att göra den här synden. Man önskar, man gör det som behövs för att uppnå synden. Och man gör synden om man kan. Och det var det som kvinnan gjorde. Hon försökte så gott hon kunde med den här, i hennes hem. Men Josef a.s. begick ingen synd. Taib. Han gjorde ingenting som helst, utan han bara var helt emot det här och tackade nej och så vidare. Men Allah azza wa jalla nämner här om det inte vore för att han hade sett sin herres tecken. Vad är Allah azza wa jalls tecken för någonting? Vad menas med det? Allahs tecken. De säger här olika saker i tafsir. Och det som kanske är mest korrekt, Allahu alam, det som Sa'di och Ibn Taymiyyah nämner, att Allah azza wa jalla hade gett honom iman och kunskap och khashya och taqwa. Guds fruktan och kunskap och tro. Den här kunskapen och Guds fruktan och tron han hade fick honom att avstå från synden. Taib. Det här är inshallah den korrekta tafsiren. Andra tafsir nämner att från Allahs tecken var att Allah azza wa jalla visade honom en vision. Att han fick se Jakob bita i fingret framför sig. Så att han avstod från zina. Alltså när kvinnan typ vill göra zina så såg han den här visionen med sin far. Och andra lärde sig att han såg visionen av hans mästare. Men det finns inget konkret belägg för det här, utan det enda som står är att Allah azza wa jalla visade honom sina tecken. Så han avstod från den här synden. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala innahu min ibadina al-mukhlasin. Varför? För han är från våra uppriktiga tjänare. Och här nämner ulema som Ibn Taymiyyah och andra att personen som är uppriktig och fruktar Allah azza wa jall kommer att få tawfiq. Allah kommer ge honom för sina välsignelser och Allah kommer skydda honom från ondska. Till skillnad från personen som inte har ikhlas, som inte har taqwa till Allah azza wa jall, den här personen kommer att vara ett lätt byte för shaitan. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Yani shaitan har bara makt över dem som tar honom till vän och dem som lyder honom. Så vad hände när Josef a.s. tackade nej? Eller han nekade kvinnan? Han sa nej till kvinnan. وَاسْتَبَقَ الْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيسُهُ مِنْ دُبُرِهِ. Så Josef a.s. sprang mot dörren. Och hon sprang efter och han i kapp honom och rev sönder skjortan bakifrån. Och när de öppnade dörren så stod mannen där. Och direkt så sa kvinnan, vad är straffet för den som vill göra någonting ont mot din fru? Vad är straffet annars än att han får fängelse eller ett plågsamt straff? Josef a.s. var helt oskyldig. Han hade gjort någonting. Han blev inlåst i rummet och typ attackerad av kvinnan. Och han flydde. Och vad gjorde kvinnan direkt? När mannen kom, hon började ljuga. Han försökte att förföra mig. Vad är straffet för den som försöker göra någonting sånt? Allah al-musta'an. Josef a.s. direkt sa att han var fri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Det var hon som försökte förföra mig. Och Allah azza wa jall hjälpte Josef. Ett vittne från huset som jobbade där sa, om skjortan är sönderriven framifrån, då är det hon som ljuger, eller då är det han som ljuger, och hon har rätt. Men om skjortan är sönderriven bakifrån, så är det han som har rätt och hon som ljuger. Varför? Rent logiskt. Om skjortan skulle vara sönderriven framifrån, då är det ett tecken på att mannen försökte attackera henne med våld och hon typ rev på skjortan framifrån och den gick sönder. Han var vän mot henne och så vidare. Och hon gjorde motstånd. Men om skjortan är sönderriven bakifrån, så är det ett tecken på att hon rev sönder den och han var den som flydde. Eller hur? فَلَمَّا رَآ قَمِيسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Så när mannen såg att skjortan var sönderriven bakifrån, så sa han att det här är från kvinnans onda planer. Kvinnornas onda planer är verkligen stora. Här förstod då mannen att Josef a.s. var oskyldig och det var kvinnan som hade ljugit. Och att inte bara att hon hade ljugit, utan hon hade gjort någonting väldigt dumt. Kejd, yani onda planer. Hon försökte förföra honom och sen jaga honom och sen direkt skylla på honom. Han säger, det här är från kvinnans onda planer. Och här är en fajda som Shinriti nämner i tafsir av Al-Bayan. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här ayan, inna kejdahunna azim. Kvinnornas onda planer är otroliga. Enorma, de är stora, de är farliga. Kvinnans onda planer är enorma, de är otroligt farliga. Och vad säger Allah om shaitan? Inna kejda shaitan kana daifa. Satans planer är svaga. Samma ord, kejd. Allah beskriver Satans plan som svag och kvinnornas planer som otroliga, farliga. Förstår ni? Så han säger att ibland en kvinna kan planera värre än shaitan. Och det här jag sa till systrarna, de skrattade. Jag sa, inte ni, men de vet. De vet att ibland när kvinnor planerar och förföra och gör onda planer, det är ont alltså. Eller hur? Hämndgrejer och jag vet inte vad de håller på att syssla med vissa kvinnor. Så ibland kvinnor kan planera otroligt, Jenny. Men alhamdulillah att muslimska kvinnor, inshallah, fruktar Allah azza wa jall och inte beter sig på det här sättet. Och vad sa mannen då? Vad var hans reaktion? Nu har han fått veta att hans fru försökte förföra slavpojken och begå otukt med honom. Vad var mannens reaktion för någonting? Var det hårt? Blev han jättearg? Två saker. Vad sa han till Josef? Josef, a'rid an hada. Vad sa han till kvinnan? Wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in. Han sa, Josef, bry dig inte om det här. Men Josef, glöm bort det här. Och du kvinna, be om förlåtelse för din synd, du har gjort någonting fel. Yani Josef, glöm bort den här händelsen, nämn den inte. Han ville skydda sin kvinnas, yani status och heder, hennes rykte. Och kvinnan, vad sa han till henne? Be om förlåtelse, du har gjort någonting fel, någonting dumt. Bäst. Och här kommer en fråga. Ibn Kathir nämner det här med, vadå be om förlåtelse? Var de muslimer? Trodde de på Allah? Han sa nej, de var folk som dyrkade statyer. Men de trodde på Allah. Men de dyrkade statyer, de gjorde kyrk. Och de visste att Allah är den enda som förlåter synder. Men de var inte muslimer. Så han sa i alla fall till henne, be om förlåtelse för din synd. Och här säger Ibn Taymiyyah, när han talar om den här mannen. Han talar om att den här mannen var väldigt svag och hade ingen ryra. Han hade ingen svartsjuka i kroppen. Han älskade sin fru så mycket att han lydde henne. Han var typ som en slav till sin fru. Han straffade henne inte på något sätt. Hon fick ingen som helst straff. Inga konsekvenser. Och inte heller det. Vad som också tyder på att den här mannen inte hade någon ryra. Han lät Josef vara kvar i huset. En normal man skulle direkt gjort många saker, men skilja sig och jag vet inte vad, men han lät Josef vara kvar i huset och var ensam med hans fru framöver, för att han ville inte gå emot det som hans fru tyckte om. Så han säger, allt det här tyder på vilken grov diatha den här mannen hade. Diatha, diuth, är ett väldigt grovt ord på arabiska. Och det betyder en man som är helt känslokall. Han bryr sig inte om vad som händer med hans fru och döttrar och systrar och liknande. Han har ingen som är svartsjuka. Om någon är med hans döttrar, han bryr sig inte. Någon är med hans syster, han bryr sig inte. Och så vidare. Det här kallas för dayuth på arabiska. Och det har nämnts många hadither som klandrar dayuth. Att de inte kommer gå till Jannah och andra saker. Så den här mannen hade otroligt mycket diatha. Och inte bara det, ni kommer höra sen på slutet av berättelsen. När Josef fängslas. Han säger Ibn Taymiyyah att Josef fängslades orättvist. Och kunde nog inte ha fängslats utan hans tillåtelse. Han visste att Josef var oskyldig. Men han lydde sin fru och fängslade honom. Valim. Han blev vulm. Orättvisa. Så kolla hur låg den här mannen var inför sin fru. Vad hände sen då? Efter det här så började kvinnorna i staden att prata illa. De började att sprida rykten. Kvinnorna i staden, de sa att Aziz fru och kalla nisvatun fil medina imraatul Aziz turawidu fatan fataha an nafsihi. Kvinnorna sa att Aziz fru försöker förföra sin unge slavman. Hon älskar honom otroligt mycket. Sannoliken så anser vi att hon gör ett stort fel. Inna lanaraha fi dalalin mubin. Ryktet spred sig. Yani, mannen sa till Josef, sprid inte det här. Och sa till kvinnan, be om förlåtelse. Men på något sätt, ryktet spred sig i stan. Och kvinnorna började att prata illa. Vilket också tyvärr är en dålig egenskap åt vissa människor, att de tycker om skvaller. Och vad sa de då? Att Aziz fru försöker att förföra den här unga pojken. Vi ser att hon är fi dalalin mubin. Hon gör någonting så otroligt fel. Varför? För hon är en av de mäktigaste kvinnorna i stan. Och vad gör hon för någonting? Hon försöker vara med en slavpojke. Vad är det här för någonting? Det här sänker hennes status och anseende hos folk. Och de säger också, قَدَ شَغَفَهَا حُبَّ. De beskriver hennes kärlek till Josef och säger att den här kärleken har nått typ mitten av hennes hjärta. Shagaf, det är typ det som, vad kan man säga, det yttre på hjärtat. Kärleken till Josef har nått botten av hennes hjärta. Hon är besatt av Josef. Hon var så otroligt kär i Josef, den här kvinnan. Så kvinnorna snackade illa. Men inte bara att de snackade illa för att de ville kränka henne. Utan de ville, det här var en plan från dem, att ryktet skulle komma till henne så att de skulle få se Josef. Vem är den här pojken som hon försöker förföra? Det var en plan från kvinnorna att de snackade illa också. Och spred det här ryktet. För att de ville se och veta varför. Vad är det som är speciellt med den här pojken? Förstår ni? Därför säger Allah, فَلَمَّ سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ. När kvinnan hörde deras planer. Mekrihinna, de planerade det här snacket. Så vad sa hon för någonting? När hon hörde de här planerna så bjöd hon in kvinnorna. Och hon gav dem alla en plats. Och bjöd på mat, en måltid. Och hon gav dem en varsin kniv. Och så sa hon till Josef, kom ut, ukhruj alayhinna. Kom ut till kvinnorna så att de kan se dig. Och när de såg Josef alayhi salatu wasalam, akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, så prisade de prisade hans skönhet och de skar sig i händerna och de sa, hasha lillah, Allah är perfekt, ingen kan vara så här vacker, det här måste vara en ädel ängel. Så vad hände här? Aziz fru bjöd hem de här kvinnorna som också var mäktiga och hade status i staden och talade illa. Och gjorde så här en sittning, eller man säger, fint. Och la fram mat. Och det sägs att hon avslutade med frukt. Det kan vara någon, vissa ulema nämner utrudja. En slags frukt som man måste ha kniv för att skala. Och så gav hon dem en varsin kniv. Och så hade hon klätt upp Josef. Och så sa hon till Josef, kom ut. Ukhruj alayhinna. Kom ut till kvinnorna. Och när de såg honom, vad hände? Akbarna hunna. Subhanallah, Allahu Akbar. De blev helt chockade av hans skönhet. Han var så otroligt vacker. Och det var som att de kom i chock. De satt med kniven och frukterna och började skar sig i händerna istället. De bara, som i trans, de glömde bort kniven och frukterna och skar sig i händerna. Och sa, det här kan inte vara en människa, det här måste vara en ängel. En ärofull ängel. För Josef alaihissalam, han var väldigt vacker. Som det har nämnts i hadith al-Isra wal-Mi'raj i Sahih Muslim. Att profeten alaihissalam, han sa, jag såg Josef och han hade fått hälften av skönhet. Jag såg Josef alaihissalam och han hade fått hälften av skönhet. Vissa lärda säger hälften av människornas skönhet. Och andra lärda, som Ibn Kathir nämner från Suhaili, säger att han hade fått hälften av Adams skönhet. För Adam måste vara den vackraste människan. Då Allah Azza wa Jal ärade Adam och skapade honom med sina egna händer. Och gav honom den här själen. Så Adam måste vara den vackraste av människor. Så de säger här att Josef a.s. fick hälften av Adams skönhet. Och de nämner också att ingen människa från Adam till Josef var lika vacker som honom. Och ingen kvinna från Hawa, från Eva, till vem? Sara var lika vacker som henne. För Adam och Eva var de vackraste av människor. Så Josef a.s. var så otroligt vacker. Och vad sa kvinnan då? قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. Hon sa, det här är det som ni anklagade mig för, att jag ville förföra honom. Och jag försökte verkligen förföra honom, men han vägrade. Och om han nu vägrar att lyda mig, så kommer han att kastas i fängelset och bli förnedrad. Så när kvinnorna hade sett hur vacker Josef var, så ursäktade de henne och sympatiserade med henne och stöttade henne i det hon ville göra. Och inte bara det, att han kom ut och var vacker. Det här var den yttre skönheten. وَلَقَدْ رَاوَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ. Hon sa här, jag försökte förföra honom, men han vägrade. Och här säger Ibn Taymiyyah, det här är den inre skönheten, som var större än den yttre skönheten. Josef a.s. var vacker utåt, men han hade också den här inre skönheten. Att han var afif, han var kysk. Akhlaq, din, taqwa. Och lät bli, trots alla de här faktorerna som vi nämnde, så fruktade han Allah subhanahu wa ta'ala och sa nej till den här kvinnan. Så det här var också en annan egenskap som bara gjorde henne ännu mer besatt av honom. Förstår ni? Så hon gav inte upp och försökte hela tiden förföra honom. Och hotade honom. Om du inte lyder mig, så kommer vi att kasta dig i fängelse och du kommer att bli förnedrad. Vad sa Josef då? Hot! قال رب سجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Han sa, min herre, fängelse är mer kär till mig, eller bättre till mig, än det som de kallar mig till. Och om du inte skyddar mig från deras plan, så kommer jag att känna mig dragen till dem och jag kommer att vara från al-jahilin, från de okunniga. Så Josef a.s. när han kallades till Zina, sökte då skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala och sa att han hellre går till fängelset än att följa deras planer. Och här är en fajda också. Mimma yadu'unani ilay. Han sa inte att, han sa här att det som de kallar mig till. Men det var ju bara en kvinna som ville göra zina, eller hur? Varför sa han dem för? I plural. För de säger här, ulema, att alla började säga till Josef, lyssna på henne, du måste lyda henne, hon är din mästare och annars får du fängelse. Tillsammans, alla kvinnorna började stötta henne. Så då sa han i plural att fängelset är bättre än det som de kallar mig till. Förstår ni? Så han valde fängelset, som är något hårt och svårt i det här livet, framför den korta njutningen som de kallade honom till, som skulle resultera i ett hårt straff. Och han sa till Allah, om du inte skyddar mig från deras plan, så kommer jag att känna mig dragen till dem och jag kommer att vara från de okunniga, al-jahilin. Här säger Sa'di i tafsir, ja Allah, om du inte hjälper mig, så kommer jag vara svag och hjälplös. Och jag skulle vara en jahil, en okunnig människa, om jag begick den här synden. Och han nämner Sa'di. Varför nämner Allah ordet jahil? Han står inför valet av att göra zina och att gå till fängelse. Taib. Under tvång, hot. Båda två under hot. Men han väljer fängelset. Om han skulle välja zina, han skulle vara en jahil. Varför? Han säger Sa'di tafsir här. Att personen som föredrar en kort njutning i det här livet på bekostnad av den eviga njutningen i paradiset är jahil. Han är okunnig. Han är dum. Eller hur? Den som föredrar att vara med en tjej 10 minuter och kanske hamna i helvetet och missa att få gå in i paradiset, missa att få vara med kvinnor i paradiset, den här personen är jahil. Dum. Vem ger företräde till någonting så kort vars njutning bara är en kort stund och som sen på domedagen kommer att förändras till sorg och ånger, som Ibn Taymiyyah säger. Medans Josef al-Islam, det här tålamodet han hade, det här bästa tålamodet i att välja fängelset, och som alla profeter hade tålamod i svårigheter, kommer senare att ändra sig till lycka och glädje. Subhanallah. Så när man har, och Ibn Taymiyyah han talar väldigt fint om det här, att när man har sabr i att lyda Allah azza wa jalla, i taqwa, man lämnar det som är haram för Allahs skull. Och det är svårt. Det är bäst. Det är jobbigt. Wallahi, du kommer att njuta av det här i framtiden. Det kommer att ändra sig till någonting som du njuter av. Det goda slutet kommer vara till al-muttaqin. Men de som istället bara följer sina lustar och begär och gör zina och dricker och knarkar och röker och haram. De här människorna njuter lite nu. Men den här glädjen kommer på domedagen förändra sig till sorg och ånger. Allah musta'an. Och Ibn Taymiyyah, han säger här att det finns två tankeställare i den här versen. Den första att Josef al-Islam valde fängelset och svårigheter framför synder. Två, vi lär oss också att man ska be Allah om fasthet för hjärtat. Fasthet, thabat, i att lyda Allah. Fast, att vara fast på religionen. För om hjärtat inte blir fast i att lyda Allah så kommer man att gå vilse. Och man kommer att synda och man kommer att bli från en jahilun. Så han säger det här bevisar att man ska förlita sig på Allah. Söka hans hjälp i att stärka ens hjärta på iman och lydnad. Och den som får den här fastheten får tålamod i att härda de här prövningarna och motgångarna. Och kommer inte falla in i synder. Så det här är en jätteviktig punkt. Att Josef a.s. han valde fängelset och svårigheterna i fängelset. När vi säger fängelse, det är inget svenskt fängelse. Ja, med säng och tv och jag vet inte vad. 3 måltider om dagen. Du får till och med lön tror jag i fängelse, eller hur? Alla någonstans. Playstation och allting. Nej. Det här, vi talar om fängelse för flera tusen år sedan. Han valde det här framför synder. Och en annan viktig sak. Att han förlitade sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah, om du inte vägleder mig, om du inte gör mig fast på religionen, om du inte stärker mig, så kommer jag att falla för frestelsen. Yani personen som Allah inte hjälper kommer gå vilse. Personen som Allah inte vägleder kommer gå vilse. Så en muslim ska alltid be Allah om ett thabat. Väldigt viktigt. Och därför, den dua som profeten a.s. brukade säga mest av allt, det var ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, du som vänder våra hjärtan, gör mitt hjärta fast på din religion. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Han sa också, o Allah, du som vänder hjärtan, vänd mitt hjärta till din lydnad. Det här är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den duan han säger mest av allt. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Och då så sa Aisha radiyallahu anha, varför säger du så här? Hon blev förvånad. Du är Allahs profet och du ber Allah att ditt hjärta ska vara fast på religionen. Han sa, det finns ingen tjänare förutom att hans hjärta är mellan två av Allahs fingrar. Och han vägleder den han vill och han vilseleder den han vill. Så man ska alltid be Allah med thabat och inte förlita sig på sig själv. Thabat på religionen, att vara stark på religionen och att vara fast på att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Så vad säger Allah? Fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaydahunna innahu huwa samiul alim. Så hans herre besvarade hans bön och skyddade honom från deras planer. Allah är As-Sami'ul Alim, den som hör allt och den som vet allt. Och de bestämde sig sen att fängsla honom. Thumma badalahum min ba'di ma ra'u al-ayati la yasjununnahu hatta hin. Och de fick sen för sig, efter att de hade sett bevisen att han var oskyldig, att de skulle fängsla honom till en tid. Så kvinnan hotade med fängelse och Josef a.s. fick fängelse en tid. Och han nämner också Ulema som sista färgda för idag att de var rädda för att det här skulle sprida sig. Hela den här berättelsen skulle sprida sig. Vad kvinnan försökte göra och ryktet skulle gå och det skulle sänka hennes status och så vidare. Så vad gör man för att stoppa ett rykte? Man tar bort de som är inblandade och sakerna som hör till. Så stoppa honom i fängelse och låt folk glömma bort det här. Så folk slutar prata om det. Så i alla fall Josef a.s. blev yani, kastad i fängelse. Och det kommer vi inshallah berätta om nästa lektion. Bi'idhnillah. Där det också finns otroligt mycket lärdomar om hur Josef a.s. gjorde da'wa till pojkarna i fängelset och kallade dem till islam och tawhid. Och hur han tolkade deras drömmar. Inshallah ta'ala. Så det här kommer nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.